Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kulturs podd. Och i det här avsnittet ska vi prata om den franska författaren Edouard Louis och hans nya bok Vem dödade min far, som nyligen kom på svenska. Jag heter Cecilia Djurberg och med mig i studion här för att prata om den här boken har vi Olle Svenning. Välkommen!
Tack för det.
Vill du presentera dig själv för lyssnarna?
Ja, jag har ju jobbat på Aftonbladet i flera decennier, men jag har dessutom varit verksam i Frankrike under några år som korrespondent och bott där och följer Frankrike ganska noggrant, så kan man säga.
Och du har också skrivit om boken i Aftonbladet.
Ja, det har jag gjort också när den kom ut förra sommaren.
På franska. Ja, välkommen också, välkommen tillbaka ska jag säga, Göran Greider.
Tackar.
Och jag tänkte, innan vi går in på att börja prata om den här ganska korta boken, men väldigt intressanta, så tänkte jag att vi ska börja med att sätta in författaren i ett slags sammanhang i den franska litteraturen. Han är ung, han är född 1992 och det här är hans tredje bok, roman, hur man ska kalla den, essä. Den första hette Göra sig kvitt Eddie Belgel och den kom 2015 och andra boken hette Våldets historia som kom 2016 och på svenska 2017. Och det är autofiktion, alla de här tre böckerna, skulle man kunna skriva det?
Nu måste jag korrigera det. Han vänder sig bestämt mot begreppet autofiktion för han säger att det är ingenting som det är, han vill inte ha någonting mellan sig själv och verkligheten. Han är ju väldigt påverkad också av många kvinnliga författare. Han hänvisar ofta till Marguerite Duras, han kan hänvisa till Simone de Beauvoir och framförallt till Annie Ernaux som också skriver klassinriktad litteratur. Men sen är han ju också påverkad av fransk samhällsvetenskap, alltså väldigt starkt intryck från Pierre Bourdieu, den gamla sociologen, så, och Michel Foucault. Och man ska komma ihåg att den här unga killen, han utbildades också på École Normale som är en av de finaste skolorna där inte ens Emmanuel Macron kunde komma in. Så han har den här blandningen av mycket proletär förankring samtidigt en stor beläsenhet och bildning i de här unga åren.
Ja, han har väl också uttalade referenser till exempel Didier Eribon. Som har skrivit Tillbaka till Rem.
Den tror jag var en av de viktigaste böckerna. Det säger inte var den som fick honom att börja skriva. Han var ju, kom ju från samma proletära bakgrund. Lite, betydligt äldre är han ju. Men är också sociolog. Och så att han kombinerade de saker som gjorde intryck. Mycket på hans nya författarskapet hos. Så kan man säga.
Men det är väl också så att han lägger också till något nytt tycker jag i litteratur. Alltså just att han är så uttalad aktivist. Jag menar, han vänder sig mot det här begreppet autofiktion. Han tycker att jag skriver sanningen om samhället. Jag håller inte på och babblar om mig själv ungefär.
Det är ju väldigt teoretiskt intressant.
Ja, jag tycker alltså, och det är slående, nu är det som med många franska författare att det känns lite grann som de just har kommit ut från ett filosofiskt seminarium ibland. När han skriver om språket eller kroppen så här, det känns väldigt mycket som om det är något nyss avhållet Foucault-seminarium. Men det här filosofiska spelar stor roll och det här aktivistiska tror jag. Och han har ju till och med gått med i demonstrationerna bland som de gula västarna har sysslat med i Paris. Och sen är det ju så, det är inte bara franska författare, det finns ju en, vad som man kallar för nästan en gay-kanon också med Pasolini, som jag vet att han uppskattar, som man också säger att han skriver emot, därför han tyckte Pasolini alltså romantiserade fattiga människor så här. I den meningen tycker jag att kultursidan har ingen riktig makt över denne författare, därför att han står med benen i andra läger på något sätt.
Han är också, han skriver ju om mycket om sitt intresse för teater i sin första roman och inleder den här boken med en liten beskrivning. Jag tänkte att jag skulle läsa upp den, för det är väldigt fint. Så här börjar Vem dödade min far? Om den här texten var en teatertext skulle den börja så här. En far och en son står några meter från varandra på en stor, öppen och folktom plats. Platsen skulle kunna vara en veteåker, en nedlagd och öde fabrik eller en steril gymnastiksal. Kanske snöade. Och det är ju liksom en ganska poetisk inledning.
Ja, det är ju det är, han skriver ju själv om sitt förhållande till teater, eller talar i alla fall om sitt förhållande till teater. Han sa att det här var absolut ingenting. I hans samhällsklass gick man aldrig på teater. Det var löjligt, det var fjolligt helt enkelt. Och han ville själv lite uppträda och klädde ut sig. Så det underströk särskilt hans utsatthet. Men hans böcker har ju blivit teater, några stycken, och uppförs, och de är ju gjorda som nästan som kammarspel, som dialoger, så att det går ju väldigt väl att översätta till teater.
Jo, det här omfånget tänker jag nästan är liksom, det här, den här är 89 sidor, ja, den är liksom så att säga görbar i,
det, är i också, det finns ju också någonting i hans språk som är speciellt, för att han blandar då sin nästan akademiska franska, i alla fall avancerade franska, med det här talet som människor i arbetarklassen i norr i Picardie talar, och det gör han på ett väldigt skickligt sätt. Jag har inte sett översättning, måste vara oerhört svårt att översätta det där, men det är han spelar med sina två förhållningssätt och sina två identiteter mycket, mycket tydligt.
Särskilt i den andra boken faktiskt, ja. När systern återberättar övergreppet.
Just det.
Det är nästan som man så läser det, trots en så kort format hänger man inte alltid riktigt med i växlingarna mellan språken där. Men det blir liksom tre nivåer, dels den filosofiska franskan som man har, och sen också den litterära som man också har, plus dialekten från hemmet i Nordfrankrike.
Picardiska, eller vad säger man? Vad kallar man?
Picardiska, ja.
Jag tror att det står någonstans i någon av böckerna. Men det där är ju en sån sak som går förbi i översättningen. Jag skulle inte säga...
Nej, jag tycker nog att hon har...
Ja, replikerna från mamman är ju skrivna på ett väldigt sådär talspråkigt med lite sådana där felsägningar och sånt.
Men det finns ett särskilt sätt i det där språket att beskriva till exempel våld, eller sättet att se på kvinnor, eller sättet att se på homosexuella peder. Alltså det finns mycket sånt där som är lite speciellt, och det kan, varje språk har ju sin dialekt och sin argot som i det här fallet, men det är klart att det är svårt att översätta det.
Men det är lite fascinerande, det är en utvikning på sätt och vis, men Bourdieu som han har influerats väldigt mycket av, han var ju också egentligen tvåspråkig, alltså. Han växte upp i det occitanska nere nära Pyrenéerna. Den här kluvenheten som förmodligen är en bra utsiktspunkt över saker.
Det är intressant att se det, alltså han säger själv, Louis, att han skriver inte en rad utan han tänker så här, vad skulle Bourdieu säga?
Och på vilket språk skulle han säga?
Det har jag.
Ja, jag tänker på det också. Han måste ju, men nu när han skriver det här, nu är han liksom, han har ju gjort sin klassresa och bildningsresa och läst Bourdieu. Och sen så skriver han ju sin bok också. Alltså det här med, alltså som en av Bourdieus centrala idéer om det här med kulturellt kapital. Det blir ju så tydligt liksom hur han liksom försöker erövra det från att inte haft det. Och den här manligheten som också är förknippad med. Han säger någonstans, eller om det var en intervju, han sa att klass handlar om manlighet.
Ja. Det är ju det, alltså det finns något intressant här. I hans första bok så är det mycket beskrivning av en släkt, en familj som drivs ut mot nationella fronten, som det heter på den tiden. Lite rasistiskt, lite förtryckt och den sortens reaktion man kan tänka sig i arbetarklassen. Sen i den här boken, Vem dödar min pappa, så är han ju mycket försonande. Och det har, under den perioden, för den första boken kom väl tror jag 13-14, och denna kom lite senare, har han också hunnit ompröva, förstå sig på, varför händer detta? Och det är ju en gripande porträtt av pappan, och pappan på samma sätt visar sig försonande mot sonen med några tafatta gester av lite present.
Dessutom hittar han detaljer som lyfter hela, till exempel detta att pappan tydligen använde parfym.
Och dansade.
Det är ett väldigt gripande ögonblick där, och pappan när han blir tillfrågad om det här rodnar, därför att det hör inte ihop med.
Och lyssna på Céline Dion i bilen.
Ja, det är också, och sjunger med.
Och sjunger med också.
Och jag tycker det är en av de finaste partierna där han vill så att säga återförsona sig lite med pappan. När han berättar, Edouard, där om hur pappan tar med sig honom i bilen där för att de ska åka på vågorna. Kör ner där längs havsstranden. Och det där tycker jag är typiskt så här äventyrligt drag som finns hos många arbetarklassfäder, måste jag säga. min farsa var lite åt det här hållet, liksom att skulle plötsligt göra någonting som var helt utanför ramarna. Och det där, jag tycker det var gripande, för att det ger en varm bild av pappan här som lekfull.
Ja, men också att han vill vara ungdomlig, men sen så tänker man ju det. Mm. Det som slår mig väldigt mycket nu, det är ju att Edouard Louis är så pass ung. Mm. Och han skriver ju också om så här, att pappan har liksom, han går hem och frågar pappan om så här, har det varit en Berlinmur och vad var den? Och så, med liksom mitt perspektiv som är äldre, så är det så här, men det här är ju som ett barns frågor. Alltså att ha levt, att inte ha, att inte ha upplevt murens fall, det är ju liksom en tydlig markör på hur faktiskt ung han är. Han är född 92.
Ja, han är född efter muren.
Och sen så skriver han om pappans ungdomlighet som...
Pappan är ju bara i 50-årsåldern.
Ja, precis. Och det kan ju jag tycka att det skulle vara helt okej att få känna sig ungdomlig i 50-årsåldern liksom. Och få köra lite på vågorna.
Nej, men det är väl en lång historia där som... Han är född 92 och då ska man klart för sig att i de där delarna av Frankrike, norra Frankrike, alltså fram till en bra bit in på 80-talet, så var kommunisterna ganska starka runt om. Och det där kanske inte ens pappan hans måste ju ha minnen av det. Sen försvann det där och istället välde in hela den här nationella fronten. Och det är som om ett helt stort kollektivt minne gått förlorat, så man måste återhämta. Kanske gör det nästa bok ännu mer.
Det är ju de eländigaste områdena av Frankrike när han beskriver Piccadilly, det allra fattigaste. Men hela det här norra Frankrike där gruvor, stålindustri, allt har raserat. Och befolkningsstrukturen består i stort sett av äldre män, också mycket, mycket invandrare. Och den konfrontationen blir där också stark. Och det är ju detta som nationella fronten växer och blir stark. Det är som du säger, man suddar ut historien och ersätter med någonting som kan vara hoppfullt. Men vi måste ha någon jävel under oss. Vi kan i alla fall ha invandrarna under oss.
Men tidsuppfattningen är ju... Alltså jag liksom slås verkligen av den när jag läser. För att han är då, säg 2006 är han då alltså 14. Mm. Och tittar man på liksom... Alltså man utgår från sig själv i Sverige 2006. Mm. Liksom, var det så homofobiskt? Alltså så den där liksom hur... Hur stad och land aspekten kanske påverkar också en del av, alltså hur gammaldags var i de här områdena om man pratar om just...
Jag tror säkert att det homofobiska var starkare där. Det är klart att om man kommer till Paris så ser det annorlunda ut, och han förflyttar sig också, det blir annorlunda för honom lite grann i alla fall. Men här är ju en stark machokultur i den norra riktiga arbetarområdena, det är det. Samtidigt så finns det detta paradoxala att den allra främsta ledaren av det gamla nationella fronten, han är homosexuell alltså, då lever ihop med en man, så det går bra i alla fall. Men i grunden finns ju detta föraktet.
Men sen är det väl också så att jag tror Edouard Louis, jag vill inte säga överdriver, men förstärker de där dragen. Jag tror att det blir så när man gör litteratur av någonting, så särskilt i ljuset av hela den revolution som inträffade när det gäller sexuella rättigheter, så ser man det förflutna på ett annat sätt. Alltså, jag tror att det lite grann förstärks i den litterära formen, vilket är bra då.
Jag menar, det är, jag tror du har rätt i det, därför att när han beskriver den här våldets historia så finns det ju det här övergreppet, och det fanns en stark komplicerad relation till en man från Maghreb då. Och det blev en utlevelse av våldet och konflikten mellan den koloniala och den förtryckta. Det är väldigt, väldigt starkt skildrat, försonat på något sätt också. Han det blev ju åtal och det blev ju rättegång, men han ville ju aldrig att det skulle drivas.
Ja, han ville ju förklara förövaren mer än brottet, så att säga.
Ja, visst.
Det är en ganska fantastisk historia.
Men om man ska tänka då till hans försvar, så om man tänker honom då som barn uppväxt, man blir ju också, även om världen är stor och liksom HBTQ-rättigheter har liksom kommit långt i stora delar alltså av samhället, kanske inte just där, men så har ju han sin familj och den synen som kanske liksom präglar motståndet ännu mer. Det är ju svårt att, alltså en upplevelse är ju en upplevelse. Men jag tänkte på, han skriver ju om hur hans föräldrar liksom spelar sina könsroller. Jag skrev bara ett citat där, att han säger efter att något parti, det är ju göra sig kvitt Edouard Belgel, pratar han om att han grät väldigt mycket som barn och kallades för fontänen av sin bror som inte stod ut med gråten. Medan mamma, hon kunde vekna, men pappan föredrog att ryta och vara sträng. Och så skriver han så här: Det var som om de fördelade rollerna mellan sig. Roller som de påtvingades av sociala krafter bortom deras inflytande och som de samtidigt medvetet spelade. Mm. Där finns det någonting i vad är det utifrån krafterna och vad är det liksom de själva vill bevara?
Det tycker jag det finns en komplikation i Edward Louis författarskap, därför att det blir ofta lite väl deterministiskt. Alltså man föds in i den här arbetarklassen med konservativa könsroller, homofob och röstar på Le Pen. Alltså förklaringen ligger hela tiden i en social ekonomisk omständighet. Det finns, jag menar, det är självklart att det är sådär. Men han reducerar individen lite på det här sättet.
Han har fått en kritiken att han låter sociologen i sig krossa.
Ja, liksom, ja ibland är det
krossa
så.
Läsare,
ibland kan det vara så.
Ja, fast jag tycker han gör rätt där. Alltså, därför att ja. Det blir ju nästan så att man får se de här tre böckerna som en helhet, tycker jag.
Absolut.
Och när man gör det, absolut. En dag kommer han väl ut i en volym, så att säga. Då kommer man se det att det finns liksom en inneboende dialektik där som inte blir synlig förrän man läser nu den senaste boken.
Ja,
det är
precis.
Någonting som händer med det föregående också.
Han nyanserar ju pappan då,
ja,
som redan alltså,
ja, precis, det är och det där tycker jag
är... Det är sant, John. Det är dialektiken.
Dialektiken, den glöms alltid bort i dessa borgerliga tider.
Ja, det gör det. Det
nej, men alltså, man får se det över längre tid där, tror jag.
Jag tycker det är intressant att se också att han har blivit, som vi tar i början här, med aktivist och en av de mest, så att säga, hårda propagandisterna för de gula västarna, och det är ju en rörelse som är rätt heterogen. Det finns väldigt många riktningar där. Det finns ju absolut homofobiska drag, det finns antisemiter lite grann, lite rasistiska och sådär, och det är dessutom i huvudsak folk som kommer från landsbygden. Det är väldigt utpräglat så, men han, det för honom blir det en identitet också med den egna uppväxten. Nu ska vi organisera oss och nu ska vi åstadkomma någonting.
Och där är, han har ju verkligen, han har skrivit om det där att han, så att säga, nästan identifierar sig med kropparna som plötsligt syns på Paris, på huvudstadens gator, som är lite förstörda av arbetslivet. Och det är en väldigt stark känsla, och då är det liksom gott eller ont i working class. Och där blir han ju på ett roligt sätt, på ett bra sätt, förlösande sätt, aktivist, tycker jag.
Absolut.
Men om man ska tänka sig att dramaturgin lite grann där, för att om man ska avslöja då, det här är ju, nu är ju Vem dödade min far en väldigt kort bok, men om man tjuvkikar då på sista sidan, så står det ju någonstans där att det skulle behövas en revolution. Jag kommer inte ihåg exakt citat. Ja. Den kom ut innan Gula västarna. Ja. Och hur har liksom debatten gått i Frankrike? Den har ju använts nu då av säkert båda sidor, kan jag tänka mig.
Ja, alltså han var ju under presidentvalet, så var han ju väldigt mycket med de vänstersocialistiska organisationerna, stödde dem. Så att det egendomliga är att den här boken kommer att läsas också inom regeringskansliet, Macrons folk. Och de skrev till honom, ja men du analyserar ju arbetarklassen på samma sätt som vi. De är ju passiva, de tar inte tur med sitt eget liv, och det är vad du beskriver. Så vi har likadant. Och det gjorde honom ju rasande. Han skrev att blanda för fan inte in mig. Det här jag hatar, hans hat mot Macron är ju monumentalt. Alltså.
Nej, men det är för att vad Macron saknar av Louis har, det är helt enkelt kärlek till de man skildrar. Det är verkligen så påfärd. Även i den första romanen, som man kan tycka är väldigt deterministisk, så är det ju väldigt mycket sådana saker som jag tror alla som har klass den bakgrunden känner igen. Alltså det är igenkänning och humoristiska saker och frihetliga saker. Så att, och det tror jag inte Macron precis vill göra till produktionen.
Han anklagar ju verkligen, han namnger ju tidigare presidenter, och våran kritiker i Aftonbladet, Anneli Jordahl, hon gjorde ju en koppling i sin recension mellan Vem dödade min far och Solas, Jacques, öppna anklagelsebrev formmässigt och sådär. Så att på något sätt så här, det han gör är ju inte nytt verkligen, om man då går tillbaka, men det är ju liksom samtidigt en, alltså det kommer lite på slutet där. Först är det en berättelse och sen så smäller han till.
Det är ju så han skriver, vem på franska det har dödat min far, och inget frågetecken naturligtvis, utan det är bara ett konstaterande att hans far död. Och då namnger han ett stort antal politiker, ett antal presidenter. När jag läste den en sommarkväll så var det, drabbades jag extremt starkt av den, därför att han gör ju någonting konkret av de här abstrakta diskussionerna. Hur ser arbetsrätten ut? Hur ser arbetslöshetsförsäkringen ut? Hur betalas läkemedel? Och det visar på en punkt, varenda punkt så skär man ner, reducerar och förvandlar arbetaren till en vara som man kan handla med, som ska ha det lägsta möjliga. Det var en konkretisering av detta, ska vi säga, den regressiva moderniteten som vi lever i nu, att det moderna som samtidigt river upp hela välfärdssystemet. Jag tycker han gör det fullkomligt lysande. Det var en stark upplevelse där.
Ja, precis, han tar ju faktiska liksom åtgärder som bara det här att sänka socialbidraget med 5 euro.
Läkemedelsprisen, pappan kan inte klara sina sjukdomar på det sättet.
Och som de här orden om latmaskar
som Macron har sagt.
Däremot tycker jag att just att jämföra med Solans Kyss, det är ju ingen gestaltad text alls, vad jag minns, utan det är liksom bara en artikel.
Ja, det är bara själva exklamationen.
Det blir lite så att, därför att jag tycker att det är mycket stark litterär klang i det här.
Precis, det här är ju mer än ett öppet brev.
Ja, absolut, man hör ju liksom på något sätt ekon av en massa litteratur. Vi har nämnt allt ifrån Pasolini bort till en massa franska, Jean Genet finns säkert.
Ja, det
finns
möjligt.
Och det där finns ju inte riktigt i Solas texter. Jag börjar som en liten parentes. Jag tycker att man får inte låta magra av.
Nej, men jag tänkte Ursula, den publicerades som ett öppet brev. Inte som en
nej, det var en tidning, tror jag.
En tidningsartikel. Och nu görs den här, nu är litteraturen där. Så kanske man, om den bågen kan man kanske ändå dra. Och med det här namngivandet. En annan sak som jag tänkte på i Anneli Jordahls recension, hon ställer frågan, får man skriva vad som helst om arbetarklassen? Vad skulle ni svara om det? På det?
Det där är ju en sån här jättesvår fråga. Det är ju det här problemet, om man beskriver någon som tillhör en icke-privilegierad grupp, alltså, så blir det nästan som en kränkning i sig bara att göra den här beskrivningen. Man slår på den som ligger under den. Och det är därför man ser ofta så mycket av nästan lojalitet gentemot de skildrade, som ibland går för långt då. Det vill säga, man vågar inte skriva ut helvetet, därför man vill inte placera de skildrade i detta helvete. Och därför blir det en försiktighet ibland i viss typ av arbetarlitteratur. Om man jämför med, låt oss säga, Jan Myrdal brakar på mot sina föräldrar. Det är inga problem, för de har makt. Liksom. Det gör ingenting. Medan däremot, om någon från arbetarklassen ger sig på sin mamma eller pappa eller någonting, för att det går djupare, det gör ont på ett annat sätt, tror jag. För de kan inte försvara sig. Jag menar, Gunnar Alva Myrdal kunde nog försvara sig, om man ska jämföra.
Inte just då.
Inte just då, men du förstår vad jag menar. Det är en helt annan sak. Va? Och det där tycker jag är en så här central fråga för mycket av det som har kallats för arbetarlitteratur. Att man ibland har, författarna där har ibland hejdat sig vid en punkt där de kunde låta saker och ting explodera. Och det gör inte han.
Nej,
alltså vad han gör då, tycker jag, det är man kan inte föreställa sig, om man romantiserar arbetarklassen och tänker det här är de goda på jorden, så blir det fel. Om man lever under de här betingelserna, socialt förtryckt, utanför, då utvecklas ju inte de här storartade känslorna, utan det blir förtrycket avspeglas också i sättet att leva, sättet att tänka, känslan av att vi måste ha någon annan under sig. Jag förstår. Jag kan verkligen inte hänvisa till egen uppväxt i arbetarklassen, men jag tycker man måste kunna vara rätt så ärlig där. Jag tycker nog att man är det mycket mer i modern
arbetarklass. Jo, men där finns ju en underbar episod i Voldes historia, när han har utsatts för det här övergreppet av den här mannen med nordafrikanskt ursprung, så sitter han på tunnelbanan efteråt och känner sig, nu är jag rasist i fullo, för han är livrädd när det dyker upp någon som ser ut att komma från Nordafrika eller någon svart afrikan och så. Alltså det är precis som att det samhälleliga våld som plötsligt har drabbat honom får en utfällning i rasism hos honom själv, och det där är en väldigt stark sak, alltså.
Ja, och på samma sätt så, jag menar, i och med att han så gärna vill bort och han inte trivs i det här arbetet, alltså det är sjaskigt och det är supande och det är våldsamt, så jag menar, blir det då klassfrakt? Alltså när han har lämnat det, det är ju väldigt laddade.
Men det skriver han ju också, att han måste bort från den här miljön för att kunna frigöra sig från den. Men sen är det som Göran så klokt sa med dialektiken. Han kommer tillbaka till det. Han kommer ju inte undan det här. Utan man måste förstå, vad var det som konstituerade mina föräldrars sociala liv? Vad var det som gjorde att jag växte upp på det här sättet? Och han kan betrakta det. Det är klart han kommer sen i en privilegierad position och kan betrakta det utifrån. Mm. Samtidigt så upprätthåller han ju en solidaritet med det här som jag tycker är ganska fint gjort.
Och sen upptäcker jag ju helt enkelt att han sitter på ett enormt kapital. Och inverterat i en annan valuta. Ja. Det vill säga han har någonting att skildra här som ingen annan i det parisiska societén har att skildra. Och det ger ju honom en oerhörd styrka och också självförtroende. Jag har någonting att säga som de andra inte har.
Va? Ja. Det är lite som du sa i början, det har varit en period i den franska litteraturen där det här varit långt, långt borta. Mm. Det har varit borta från politiken för den delen också. Annars skulle han inte få ett sånt genomslag, han är en lysande skribent, men det skulle inte få ett sånt genomslag om det inte vore för att man tycker att han berättar någonting nytt, något som vi inte visste om. Mm. Något som finns här mitt i Frankrike.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Norra Frankrike.
Nej, men det är ju det som är... Det är ju det som är styrkan. Sen är det ju svårt att veta då för en som inte följer den franska samtida litteraturen. Alltså det gör man ju så gott man kan, det som kommer till Sverige. Mm. Och Louis har ju liksom seglat upp väldigt snabbt på de svenska kultursidorna också som viktig. Mm. Översattes snabbt.
Vad man kan göra här är liksom... Hans motsvarighet när det gäller framgångar är då Houellebecq till exempel. Mm. Och det är ju också en skildring, jag tycker om honom, det är också en skildring av det franska samhället och civilisationens gradvisa förfall och upplösning. De berättar från helt olika perspektiv och de berättar den ena upprört krav på förändring, den andra lite njutningsfullt.
Sådär. Misantropiskt.
Ja. Men det är ändå, det är två sidor som skildrar...
Men sen är det nog, man ska inte glömma bort detta, alltså, jag blev så förvånad när jag på Dagens Nyheters kultursida plötsligt kunde läsa en artikel som försvarade demonstrerande arbetarklass i Paris. Och det beror ju naturligtvis på, hade han inte också skrivit om förtrycket av homosexuella så skulle han inte få den där rollen i offentligheten. Tyvärr är det nog så, tror jag. Därför att hade det bara varit någon som skrivit om att han ville fly arbetarklassen och så vidare. Men nu har det lagts till en komponent till, vilket gör det så otroligt mycket starkare, så att det till och med kan publiceras en text av denna man på Dagens Nyheters kultursida som i övrigt inte är så klassintresserad, kan man ju säga. Det där är intressant alltså, därför att det är de här två frågorna som egentligen, när de kombineras så blir en fruktansvärd styrka i det. Faktiskt.
Men en
och då saknas ändå ganska mycket kvinnligt perspektiv.
Det kan man säga, men han har ju som sagt berättat gärna om de intryck han har tagit från kvinnliga författare, men då kan man säga att Gula västarna, det finns ett väldigt starkt inslag av kvinnor där.
Verkligen,
väldigt mycket. Det är vårdbiträden, det är som jobbar på äldrevård och allt. Det är ett väldigt starkt inslag av detta. Så att, och det tror jag nog att han kan ta intryck av. Och sådär. Så att det är alltid lite mer. Jag tycker också att det finns det här koloniala i beskrivningen, framförallt i våldets historia. Mm. Är det också den här koloniala. Och det är då ett problem, till exempel med de gula västarna. Jag har varit där några gånger och tittat på det. Det finns praktiskt taget inte någon från förorten. Det är i stort sett bara vita människor. Mm. Så de har inte kunnat knyta ihop den här mer lantligt präglade upproret med förorternas mer, ska vi säga, nordafrikanska protester som fanns från 10-talet.
Det har väl gjorts försök ändå, tror jag.
Ja, det har ju hänt lite grann, men det är liksom inte denna kombination som skulle kunna bli en formidabel kraft.
Vad är svårigheten i det?
Jag tror att, då, att i de förorterna där fick de ett så stort nederlag då 2005-2006 med fruktansvärd polisrepression, flera dödsfall. Så hände ingenting, de föreställde sig att politiken skulle kunna, hände ingenting. Och det har skapat en slags uppgivenhet och apati. Och så tycker de att de här gula västarna, det är inte våra frågor. För det är de som bor där förorterna, de tänker inte på bensinpriserna särskilt mycket. Eller köpkraft. Det är andra frågor liksom, de har inte kunnat bocka samman det där. Men det kommer kanske.
Ja, det finns ju alla förutsättningar därför att bägge har ju problem med det de i Frankrike alltid omtalar som köpkraften.
Av någon orsak. Ja, det kan man
ja, men det är ju alltså, det verkligen är. Alltså, att det är ont om pengar i slutet av månaden och det gäller det. Såväl i förorten
och det är precis det som är slagordet också.
Ja, jag menar, det är ju verkligen jag är alltid så förvånad över det ordet köpkraft som de kör med slutet av månaden. Men det är, alltså, det är deras ord för att det är orättvist i samhället. Det är nog, så att men det är väl det här som är problemet för hela arbetarrörelsen, vänstern överlag, att förena de revolter som syns vid horisonten och hitta det gemensamma. Det har ju slagit sönder av alla möjliga skäl, både av media, av felslagen identitetspolitik ibland och sådär. Men det gäller att hitta någon typ av enande faktor där alltså.
Ja, revolutionärer som börjar bråka med varandra fast de vill samma sak.
Ja, det är det värsta som finns.
Typiskt. Vi var inne på det här att han ändå liksom, han adresserar det här, det skulle behövas en revolution. Men är det den revolutionen vi ser nu med gula västarna? Vad tror ni?
Nej, det tror inte jag att det är. Det är en väldigt viktig och ihärdig proteströrelse. Det är snart ett halvt år de har hållit på. Men det är ju mer en social proteströrelse. Det är ingen organisation. De har inga tydligt uttalade krav. Så att den måste genomgå några transformationer för att det ska kunna bli en riktig, riktig kraft. Men det ska inte utesluta att det blir en, ska vi säga, mer revolutionär kraft. Det är absolut inte uteslutet.
Därför att det finns ju också någonting i Frankrike. Det finns en lång tradition av att alltså, som inte finns någon annan. Italien möjligtvis här var, där man plötsligt kan ta till gatorna på ett helt annat sätt. Jag menar, under löneförhandlingar så kan ibland fackföreningar spärra in verkställande direktörer i sina direktionsrum och inte släppa ut dem förrän de har höjt löner. Alltså, det är helt otroliga grejer.
Ja, men det strejkas ju liksom lite då och då.
Det finns, men man märker ju i Edouard Louis böcker så det som är ett frånvarande, det är de här kollektiva sociala aktörerna, fackförenings. Det dyker upp två män i T-tröjor i slutarboken som tillhör fackföreningsrörelsen. Jag tror enda gången som fackföreningsrörelsen nämns, vilket säger någonting om hur sönderslaget det är alltså.
Och de har inte alls ställt upp på de här gula västarna. Fackföreningsrörelsen är utanför det på något sätt. De vill inte vara med där, för de är rädda för att bli besmittade av fascister och sådär. Och de själva inte har själva inte initiativet.
De är väldigt svaga.
Men jag tror också man får säga att vad som kan utlösa de här hårda, nästan revolutionära, det är ju polisens brutalitet. Alltså man ska ändå komma ihåg att här har varit dödsfall och det har varit hundratals svårt skadade människor. Tusentals som har spärrats in för förhör. Alltså det är en repression som nästan aldrig beskrivs och rapporteras här. Det är bara de gula västernas våld, men polisvåld, militära våldet är oerhört. Jag vet av någon lördag, då var det absolut fler poliser och militärer än gula västar i Paris. Så där ser det ut, så konfrontationen finns i traditionen också på ett annat sätt.
Ja, man, alltså, sen, då 2005-2006 när det var uppror eller i förorterna och i Marseille och utanför Paris. Då var ju polisbrutaliteten var ju oerhört, och Sarkozy förstärkte det hela genom att tala om
han skulle spola gatorna.
Ja, en massa sådana här hemska uttryck. Så att det är någonting som pyr alltid i Frankrike, tror jag.
På gott och ont, ska man säga.
Ja, så är det ju alltid. Men det är väl, en del forskare pratar om det här uttrycket, de bortglömdas revolt. Alltså. Där ingår det också tyvärr då en del högerpopulistiska röstmönster som är en del av det där.
Men man kan också säga, om man går tillbaka till Bourdieu som började tala om, alltså han engagerade sig stenhårt och han allierade sig med fackföreningsrörelsen nu. Och de lyckades faktiskt störta en regering då på 1995. Så att det går ju att
åstadkomma. Ja, det där glömmer man bort med Bourdieu. Alltså, man förknippar honom med de här analyserna av habitus och så vidare. Men under större delen av 90-talet så var han ju otroligt aktiv på barrikaderna. Hon skrev mängder av böcker.
Hon var mycket, mycket allierad med fackföreningar. Ja. Och man kan säga det är ett större märkvärde än så. När jag kom in på CFTTs högkvarter, en annan landsorganisation, då sitter Michel Foucault på ett stort porträtt. Mm. Där man kommer in. Lite förbluffande. Men det finns en, i sina bästa stunder så finns det den här föreningen. Men radikal akademisk vänster och den fackliga rörelsen. Mm. Det har inte riktigt kommit nu, men det kan
Jag tänkte på det, om vi går tillbaka till boken. Vi pratade lite om, eller jag vet inte hur du formulerade det, men att det finns en liten förenkling där i hans sätt att berätta till, ja, hur han beskriver och förklarar vad som är problemet, att det är liksom arbetarklassen är si och så. Ja. Hur hoppas ni att han ska utvecklas till... Vi pratade om dialektiken tidigare.
Alltså, jag kan tänka mig att han sitter och skriver på någonting där hans morsa är huvudperson. Alltså, det skulle bli, alltså, det skulle tillföra någon typ av ljus och mörker över hela som inte fanns riktigt tidigare. Mm. Och även syrran och sådana saker. Mm. Alltså, det finns någonting där, tror jag, som man kan fortsätta.
Ja. Man undrar ju hur det har gått för mamman som lämnade och flyttade till en stad och
började resa.
Ja. Ja, det är ju verkligen en markör för att ha fått det lite bättre. Mm.
Men det är spännande om man tänker på hans läsning av Annie Ernaux som skrivit om fadern, skammen, och man tänker också på hans påverkan av Simone de Beauvoir och sådär, och Duras, att han kan gå in och förstå, kanske det har han inte försökt så mycket, förstår det kvinnliga på ett annat sätt. Möjligt att han kan utveckla den förmågan. Det skulle vara spännande faktiskt.
Ja, det är ju det låter ju väldigt hemskt och fräckt, men pappan är ju ett tacksamt fall med den här tydliga, liksom, han bröt ryggen på jobbet och blev arbetsoförmögen och fick inte det stödet. Så att han är ju på något sätt...
Ja, så är det ju.
Det är tydligt konkret vad samhället har gjort.
Och det är ju det vi kan läsa hos Bourdieu också i, vad heter den på svenska, Världens misär.
La misère du monde.
Ja, du misär
mycket
du monde.
Bra bok. Alltså.
För där finns ju massor av de här berättelserna med också.
Det där förändrar, nu fastar man i Bourdieu rätt mycket. Men
det är inte det sämsta.
Nej, det är väldigt bra. Det är därför att när han höll på med det här projektet, då tror jag att det var då han blev aktivist. Liksom, så att säga. Jag tror att det var det som gjorde det. Ett brett spektrum av människor. Alltifrån fackföreningskämpar bort till utslagna på gatan.
Ja,
men det är ett problem med hans skildringar här, och det gäller mycket av det som räknas som arbetarklassskildringar. Det är på något sätt att det blir, han skriver själv om det någonstans, att det blir det som Marx kallade för trasproletariat. Och det är väldigt explosivt och bra att man skriver hela tiden om detta. Men jag menar ju att det finns en mycket möjlighet att definiera mycket bredare arbetarklass, en sorts mainstream arbetarklass.
Absolut.
Den skildras nästan aldrig.
Ja, men de som inte nödvändigtvis är missbrukare, har trasiga fönster.
Och det där finns det ju en hake med, därför att när vi koncentrerar oss på trasproletariatet, så blir det också infinner sig en viss trygghet för de härskande skikten, så att säga. För att då är det en liten minoritet. Vi ska tycka synd om dem, vi kan förfasas, men de är så få som utgör inget hot.
Men det har vi haft alltid, det som den här uppdelningen av arbetarklassen i den präktiga, eller så ambiansen kallar det för. Men vad som händer, vad som man kan säga då med just de här gula västarna, det är inte trasproletariat. Det är verkligen inte. De tjänar lite bättre, de är sällan arbetslösa. Mm. Det är liksom en lite mer. Det är mer det här fallet, det sociala fallet som ger lägre medelklass och köp lite hantverk och så. Det sociala fallet som finns där. Det är en annan riktning.
Jag tänker på till exempel hans syster har ju en make som är lastbilschaufför där, som åker runt där i Europa. Och det där är ju förmodligen ett hyggligt liv han har. Jag menar, säker inkomst, och han dör inte av bruten rygg.
Han har färdskrivare förstås.
Ja, men förstår vad jag menar? Alltså, även i hans miljö så finns det ingångar till en mycket bredare arbetarklass som återstår att skildras, vill jag påstå. Som inte riktigt har...
Men intressant. Och nu har ju Louis själv då gjort sin klassresa och skriver om det på ett bildat sätt. Finns det några...
Men det måste man också... Det här klassresan, det har blivit ett sånt... begrepp som liberaler alltid använder. Ivar Lo-Johansson sa att man ska höja sig med sin klass, inte över sin klass. Alltså det är sådär, liberaler kan säga jättebra, ni kan stiga upp här, men de sociala strukturerna rör man ju inte vid på det sättet. Och det tror han är väldigt medveten om.
Ja, det, är absolut, det kan man vara bär sig.
Ja, erfarenheterna har man ju med sig.
Ja.
Det är ju en, vad ska man säga, ett slags bearbetning av sår i honom själv.
Det får man verkligen säga. Bokstavligen kan man säga.
Men det ska bli intressant att följa. Finns det några, har han liksom satt någon trend? Nu är han ju som sagt, han är ung och 3 böcker på kort tid. Han är ju produktiv.
Det är ringar på vattnet. Att säga att han har satt en trend. Han är så pass bra att det är liksom svårt att haka på där. Men det skulle jag ju tro. Framförallt, jag har ju röstat många med samma erfarenheter. Men jag har inte sett något litterärt som följer honom på det här sättet. Mer än de här lite äldre
kompisar. Som han ansluter sig till, precis.
Nej, men det är ju ändå så vi har haft över hela Europa egentligen ett litterärt klimat sen... Jag vet inte när, någon gång på 80-talet, alltså i Sverige var det väldigt tydligt och även i andra länder, alltså det estetiska har alltid satts före det samhälleliga på något sätt, vad man ska hårdra det. Och inte för att Louis här avstår från det estetiska, men han fogar in det samhälleliga på ett helt annat sätt. Och det är ju den möjlighet som litteraturen har i väst, över hela världen, men nu tar västvärlden här, att återigen foga ihop det estetiska med det samhälleliga. Och det gör han ju, och det är klart att när det får sånt genomslag så kan man ju hoppas att det sätter det litterära systemet i rullning.
Det finns dock ett problem, alltså han kan ju älskas till döds också.
Så är det ju, när det är enstaka personer, så är det ju.
Men han pratar mycket om sanningen och att han skriver sanningen och att det är viktigt. Det är ju väldigt intressant i våra tider där det pratas, alltså i andra typer av publikationer och internet pratas väldigt mycket om vad som är fejk och... Mm. Desinformation och misstron mot de som yttrar sig. Men man tar ju honom som sann. Alltså, jag ifrågasätter ju inte...
Han vill ju vara det. Han kan ha polisrapporter och han har texterna som man sen gör litteratur om. Men man tvivlar ju inte på hans skildring, det kan jag inte säga.
Alltså någonstans är all stor litteratur är ju fake news.
Det
var ingenting. Balzac, det är också det är påhittat. Han gick in i en fransk stad och skrev en roman om alla som bodde där och inte träffade mer än 2. Jag menar, herregud, så är det ju.
Nej, men det är det man måste påminna sig om. Det här är ändå litteratur.
Exakt.
Men det är så... Det jag tyckte att det är intressant, man vaggas in i det där, även om vi pratar väldigt mycket om fiktion.
Att om du frågar, det finns ju filmen, finns det, den franska filmen finns det, den här Guédiguian som gör filmerna från Marseille i huvudsak. Detta är ju socialrealistiska, väldigt verklighetsnära filmer om i arbetarmiljöer i Marseille. Mycket utsatta, och det är vanliga arbetare, men det är också missbrukare som en hand. Det är en estetik som är ganska lik den som Louis gör.
Men sen har ju Louis, alltså, och det tycker jag man får tacka den långa traditionen av fransk filosofi för, med Sartre närvarande, och då blir det alltid någon sorts diskurs där om vi har samhällets lagar och strukturer, men vi har också någon konstig idé om frihet här, va? Även om det regnar så kan man säga att solen lyser. Är det inte han som skriver det någonstans? Eller har jag sett någon annanstans? Alltså jag menar, vi har möjlighet att överskrida
vår betydelse. Ja, men det ringer en klocka här.
Jag vet inte om jag drömt det, men
en bra formulering i alla fall.
Ja, det är en väldigt bra, för jag fastnar
kanske
för
det. Kanske
din? Nej, jag tror inte det. Jag tror det var...
Det
här är någonting som jag tror är lite typiskt för Frankrike. Alltså, alla författare har någon konstig ambition av att också vara en stor frihetsfilosof. Ja. Men det är bra i vissa lägen. Särskilt när man skildrar misär, elände och helvete, så är det bra att det finns en filosofisk impuls som säger att det finns något mer här. Det finns något annat. Ja. Det finns något vi kan göra. Så här. Det tycker jag är rätt häftigt.
Ja, det finns ju... Alltså den är ju hemsk den här, men det är just den här att det blir en lite ljusare bild av pappan som inte var med från början. Det...
Ljusare bild av förhållande till pappan.
Ja, precis.
Men även om själva pappan...
Ja, det kan man säga.
Bara det
med rent mänskligt så, men det fysiska förfallet är ju förfärligt.
Ja, nej, så är det.
Han säger ju ändå så att han älskar honom Men det är liksom,
och stolt man tror... över hans böcker, delar ut böckerna. Alltså. Skambelagd för att han var homosexuell och nu kommer pappan, han har skrivit en bok.
Det är fantastiskt.
Ja. Vilken son jag har.
Men det är typiskt föräldrar för sig också.
Nej, men Edvard, han minns ju något tillfälle när han härmar någon person, någon utomjording vid köksbordet där, och då börjar pappan skratta, och då säger pappa till slut, minns han plötsligt, författaren, att tänk att jag har fått en så sjuhälsig son.
Ja.
Alltså bara den lilla repliken lyser upp hela det kapitlet på något sätt.
Ja, verkligen från den här skam. Ja, det är ju den här lilla teaterscenen där. Den är ju outhärdlig. Hon bara säger, titta på mig.
Ja. Jag tycker det är bra att den här senaste boken är så kort.
Ja.
Ja, men jag tror att det har har ett estetiskt värde att den är kort.
Ja, men jag tror att den kan öppna upp för att man hittar... Alltså börjar man med den så kan man hitta till de tidigare böckerna. Ja. För det tror
jag. Det är som Göran säger, man borde ha dem i tre.
De hänger ihop,
så absolut, och det är ganska kort tid för då. Då får man dialektiken extremt
tydligt
belyst.
Det ska man nog säga, att man ska nog läsa dem i den ordningen de har kommit ut. Med det sagt så, vi rekommenderar alla att läsa böckerna. Tack till Olle Svenning och Göran Greider. Det var väldigt trevligt att ni ville prata om Edvard Louis med mig. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kulturs podcast. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då!